Ja, det är Åke Sandin det här och nu följer Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1367 och det hörs hela sommaren till den 3 augusti. Innehållet i största korthet. Thomas Magnusson intervjuas och han var ordförande i Svenska Freds 79-85 och sen också minns han i flera år president i IPB, International Peace Bureau. Och ämnena är kritik av Nobels fredspris, ett besök i Kurdistan nyligen och Svenska Freds senaste årskongress med mera. Och min egen krönika har rubriken Ett krig till med fiaskoartat resultat och behandlar utvecklingen i det krigsdrabbade Irak. Men allra först en massa veckans rosor från Radio Tuff.
Old Stacy Brown, love was saved in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, Stacy Brown.
Ja, som vanligt är Monica Schelin och jag peppad utav Louis Armstrong. Och jag vet faktiskt inte hur många tusen gånger vi har delat ut rosor. Hur många tusen rosor vi har delat ut, Monica. Vi går ju motvinds mot den ofta tyvärr rådande grinigheten. Vem vill du ge den första rosen?
Det vill jag ge till de två Tyresöskolorna, Kumla och Tyresöskola, som nu har redovisat sina fina insatser från sina nyligen dagsverken för de många tuffprojekten i Indien. Och sammanlagt från de båda skolorna så blev det 82 000 kronor. Och de används av våra indiska partners för att driva de 6 tuffskolorna i tidigare så fattiga och gudsförgätna Dharampur. Dessutom skickar Kumla 48 000 kronor till tuffmedlemmen Lette Slunge för hennes fina insatser för barn i Zambia.
Ja, därmed gör skolans duktiga personal och elever än en gång skäl för epitetet svenska mästare i skolsolidaritet. Och det kan ju vara läge nu att som omväxling berömma svenska skolor därför att de hudflängs ju så hårt av medierna sedan länge. Och viktigt är ju att eftersom alla i Tuff och Radio Tuff arbetar oavlönat så går varje insamlad krona helt oavkortat till ändamålen i Indien, Bolivia, Kongo eller andra ställen. Så utnyttja gärna Tuffs insamlingskonto. Plusgiro 79 36 36 streck 2.
Och då vill jag fortsätta med en ros till den indiska journalisten Ketan Trivedi som i den stora indiska tidningen Chitraleka Magazine har en lång artikel om Tuffs indiska projekt. Den är illustrerad med bilder på tuffaktivister, elever vid Kumla skola och på Tuffs indiska partners. Trivedi var här om året i Stockholm för att motta ett pris för sin journalistik. Då intervjuades han en halvtimme på Radio Tyresö där han ännu kan höras på tyresoradion.se.
Ja, och sen en ros till den holländska socialarbetaren Myriam Fukema som skrivit om den beundransvärda utvecklingen i indiska Dharampur under de senaste 25 åren. Hon strör rosor över Tuffs indiska partners Biko Kokila Vyas som lett det omfattande arbetet bland de många byarna bebodda av fattiga tribals, alltså stambefolkningen. Och hon tillägger:
allt detta kunde aldrig ha blivit av utan stödet från en organisation som Tuff och från svenska skolor.
Och sen ros till vår partner i Belgrad, Lina Vuskovic, som nu tackar för de 5000 kronor vi nyligen skickade för att användas för fattiga och tidigare krigsdrabbade pensionärer. Hon uppger att pengarna kommer att sparas för att till julen bereda hennes gamla skyddslingar något extra. Dessutom välkomnar hon tuffmedlemmar att turista i Belgrad vid Andersönen Blauen Donau och därvid utnyttja hennes lägenhet. Och sen en ros till Britta Ring som i tidningen Journalisten 13 juni skriver under rubriken:
Vart tog den journalistiska nyfikenheten vägen?
Hon frågar bland annat:
Vad har USA i Ukraina att göra? Med vilken rätt går USA in och bidrar till att störta Ukrainas regering? Vad skulle Obama ha gjort i Putins ställe om en fientlig regering tillsattes i ett grannland? Hur skulle Obama reagera om Ryssland hade aktiverat Warszawapakten och byggt ut den till ett band av medlemsstater runt om USA? Med Mexiko eller Kanada som senaste tillskott? Och varför ifrågasätts inte USAs agerande av medierna?
Tuff är väl ett undantag. Vi försöker belysa båda sidor. Och sen en ros till Jimmy Carter. Carter, minns ni honom? Han fyller 90 år. Och var USAs president 77-81. Och numera ibland kallad världens bästa ex-president. Under sitt Sverigebesök nyligen sa han bland annat:
USA bör inte gå in militärt i Irak, varken med marktrupper eller med flyg. Men vi bör närma oss Iran i Irak-konflikten på diplomatisk väg. Det är alltid bättre med samtal än med motsatsen.
Ja, värt att notera i det sammanhanget är att Carters kanske största fiasko som president var det misslyckade fritagandet av amerikansk gisslan i Teheran. Och sen en ros till en människa jag blir allt mer svag för, den erfarne före utrikesministern och vapeninspektören Hans Blix, som i Sveriges Radios Studio 1 hänför de nya stridigheterna i Irak till det amerikansk-brittiska angreppet tvärt emot folkrätt och FN-beslut 203 på Irak. Men mera om detta i en kommande krönika.
Också en ros tycker jag till SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, som nu rapporterar om det totala antalet kärnvapenstridsspetsar i världen. Det har minskat, men ännu finns över 16 000 av dessa förintelsevapen kvar, de allra flesta i USA och Ryssland. Men även de andra tre segrarmakterna i andra världskriget, Kina, Frankrike och England, har gott om kärnvapen. Dessutom pågår en moderniseringsprocess av såväl själva kärnvapnen som de kärnvapenbärande systemen, till exempel raketer, missiler, flygplan, fartyg och ubåtar.
Och sen en ros till Arash Hakimnia som i Fria tidningen nummer 50 skriver under rubriken Svenska vapen eldar på konflikten. Och det handlar om det nya Irakkriget. Och han påpekar bland annat:
Faktum är att Sverige är en stor exportör av vapen till USA och dessutom beväpnar den saudiska religiösa diktaturen som underblåser sekteristiska konflikter i regionen. Den uppblåsande konflikten i Irak borde föranleda en intensiv diskussion om vapenexporten och den inhumana asylpolitiken i den svenska valrörelsen.
Och sen ros till Nathan Sachar, som i Dagens Nyheter 31 maj skriver om USAs och Israels reaktioner på försoningen mellan palestinska Fatah och Hamas. Han menar att inrikespolitiska skäl inverkade på Israels vägran att delta i de USA-ledda fredsförhandlingarna och påpekar:
Det gick inte att dra ut på samtalen längre utan några israeliska motprestationer. Men dessa hade sprängt samlingsregeringen i Jerusalem och kanske också kostat premiärminister Benjamin Netanyahu kontrollen över det egna Likudpartiet som numera domineras av extrema bosättarvänner.
Ja, sen en ros till Robert Aschberg som i Aftonbladet skriver under den märkliga rubriken Ta selfies är som att slicka sitt kön. Han menar att de bilder av sig själv som det vimlar av på Facebook och har förvandlat miljoner människor till vad han kallar patologiska självbespeglare. Och han skriver bland annat:
De sociala filmen jagar varandra över internet och miljarder selfies fyller cyberspace. De elektroniska molnen vimlar av självporträtt, tagna i speglar eller på armlängds avstånd. Bilder som ska vittna om framgång, skönhet och lyxtillvaro.
Och jag som själv gör radio för att jag tycker att det är ett så skonsamt medium för oss gubbar.
Och gummor.
Man slipper ju synas, Monica.
Ja, verkligen.
Och sen en ros till Sveriges Radio som först liksom andra medier rapporterade att den ukrainske utrikesministern hade kallat Putin för dumskalle i samband med vandaliseringen av den ryska ambassaden i Kiev. Men sen meddelade samma radio att ukrainska invektivet i själva verket betydde någonting mycket gräsligare och otrevligare. Så fräckt så jag inte vill citera det. Det var i alla fall ingen diplomatisk finess som denne utrikesminister använde.
Och sen en ros till de solidariska människor som blir medlemmar i den frivilligt kämpande Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF genom att sätta in 200 kronor på TUFFs plusgiro 160137-6 och gärna 80 kronor för annan på samma adress som familjemedlem. Välkommen du också i TUFF som inte har några offentliga bidrag utan i den gamla fina folkrörelsetraditionen är helt beroende av sina många medlemmar. Förutom radio sedan 29 år så får du flera gånger per år TUFF-bladet och TUFF-kalendariet som innehåller många lockande möten faktiskt.
Ja, jag upprepar plusgironumret till TUFF. Om du vill bli medlem, hjärtligt välkommen. 160137-6. Och på telefon till Radio TUFF har vi nu med oss Thomas Magnusson, som i förra Radio TUFF kallades för en av de främsta fredsaktivisterna i decennier i Sverige. Ordförande i Svenska Freds, det kommer jag ihåg. Du var mycket uppskattad, 79 till 85. Men sen har du varit något så fint som president i IPB. När var det då?
Ja, det var några år nu. Det var faktiskt de 7 senaste åren. Nu är det 2013 alltså. Då började jag ju då 20, vad blir matematiken, 7 år innan.
Ja, okej.
Okay. 2006.
Vad är IPB för någonting? Det är inte många som vet.
IPB är en samarbetsorganisation mellan fredsorganisationer i hela världen. Och det är en 300 medlemmar i 70 länder. Och i Sverige då, för att ta några exempel, så är Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen medlem. Kristna Fredsrörelsen är medlem. Sveriges Fredsråd är medlem. Mm. Så att ungefär så där ser det ut då, va? Ute i världen så i de stora rörelserna i CND i England är medlem.
CND, det är Campaign Against Nuclear Weapons eller något sånt där.
Ja.
Kampanj mot atomvapen.
Moment de la Paix som är den stora fredsrörelsen i Frankrike
okay.
är medlemmar. Japan.
Internationella fredsbyrån, International Peace Bureau, fick faktiskt Nobelpris redan var det 1910.
1910, ja. Om man besöker IPBs kontor i Genève på Rue de Zurich 41, ganska nära järnvägsstationen, så är portkoden 1910.
Jaha, vad smart. Ja, 1910.
Nu kan alla ta sig in där. Och det här fredspriset, alltså Nobel hade ju väldigt mycket kontakter med framförallt Bertha von Suttner, men de här aktivisterna som jobbade i internationella fredsbyrån då kring 1900.
Bertha von Suttner fick priset 1905 tror jag. Hon skrev en banbrytande bok, Ni vider vaffen eller något sånt där, icke mera vapen.
Die Waffen-Nieder.
Die Waffen-Nieder, det stämmer.
Ja.
Jaha. Men då prisbelönte man i Nobelkommittén verkliga fredsaktivister. Det var det si och så de senaste decennierna, men det är Kissinger och det är Obama och det är EU och med flera.
Ja. Det är faktiskt en sak jag har engagerat mig lite grann i på de senaste åren. Därför att det är ju en norsk fredsaktivist som också är jurist som heter Fredrik Hesselmel som har börjat studera fredspriset och vad som gäller. Och det är ju så här att om man gör en stiftelse som Nobelstiftelsen och om man skriver testamentet som Nobel gör, så är ju de som är satt att sköta detta, de är också skyldiga att följa de regler som, det är det som är liksom poängen med ett testament, att man talar om vad pengarna ska användas till.
Och det har de inte gjort?
Nej, det har de inte gjort. Och vi driver den här saken lite grann nu. Vi har faktiskt bildat en liten grupp av folk som är aktiva i detta tillsammans med Fredrik Tova. Och vi har till exempel gjort... Det är ju så här att Nobelstiftelsen övervakas av Länsstyrelsen i Stockholm. Alla stiftelser, eftersom de är skattefria och så vidare, så har de...
Jo, men det är ju norrmännen som har hand om fredspriset.
Jo, men pengarna ligger i Stockholm.
Jaha.
Och då är det därför vi har vänt oss dit. Va? Och då reste vi frågan att borde ju vara så att det stiftelsen som är ansvarig för att statuterna, reglerna för Nobelpriset följs.
Mm.
Och det sa Länsstyrelsen också att så är det. Det är Nobelstiftelsen i Stockholm.
Men den här...
Det är chef Lars Heikensten som är ansvarig för att testament följs.
Men den här norrmannen Hefermel, han har ju kritiserat norska Nobelpriskommittén ganska häftigt och radat upp folk som enligt Nobels egen vilja, eget testamente, inte borde få det.
Ja, det är ett antal personer som absolut inte borde få det. Och sen är det ett antal personer som kanske i och för sig var okej, men där man har gett en helt felaktig motivering, för det här priset syftar ju till nedrustning.
Ja.
Man nämner nedrustning, man nämner folkens förbrödrande och man nämner då fredskongresser, alltså att arbeta aktivt för fred. Va?
Enligt Nobels testamente.
Ja. Men det allra viktigaste i testamentet är egentligen att Nobel har inte talat om ett fredspris, utan han har talat om ett pris till fredsförfäktare.
Just det.
Och det är ett gammalt fint ord, men det är ganska lätt att tolka det även i nutiden. Det är de som är anhängare för fred, va? I motsats då till de som är anhängare för någonting annat.
Okej, helt annat ämne. Senast jag ringde dig, och då trodde jag du var hemma i Göteborg, men då var du i Kurdistan, i Turkiet eller Irak eller Iran, eller vad var det någonstans?
Ja, jag var i Kurdistan, i den irakiska Kurdistan, alltså i den norra delen av Irak.
Hade det här nya eländet med de här sunni-terroristerna, ISIS, börjat redan då?
Ja, jag kom hem för en vecka sedan ungefär och det här började ju för lite drygt 10 dagar sedan. Ja. När jag var på mitt hotell och slog upp på min dator vad som hände hemma i Sverige, så fick jag ju se på Sveriges Radio att det var våldsamheter då i staden Mosul. Det var där det började, va? Och Mosul ligger 80 kilometer från Erbil.
Men vänta lite grann, i Erbil, kurdernas huvudstad i norra Irak, var det inte samtalsämne där då?
Nej, det var det som var så lustigt att ingen hade pratat med oss om detta, va?
Nej.
Men då på morgonen så tog jag upp genast detta med de kurdiska värdena som vi hade, och de var ju, följde ju detta och var väldigt medvetna om allting.
Ja.
Inte för att de var oroliga för egen del. Märker ingen som helst oro för att den här uppropet eller kriget eller vad man ska kalla det, terroristerna, att det skulle kunna sprida sig till Kurdistan. Men det är klart att man tyckte att man var ju berörd av det så till vidare att det finns ju släkt, det finns ju vänner och så vidare även inne på den irakiska sidan.
Mm.
Och det, ur den synpunkten var man ju väldigt oroad över detta.
Vad gjorde
Kurdistan
du?
Ja, jag ska bara säga, Kurdistan är som om det är ett annat land än Irak, även om det är en del av Irak. Va? Och jag tror att det kändes som om den här det här var lika avlägset som om jag fortfarande varit hemma i Göteborg.
Oj då. Vad var målet för din resa?
Jag var där och träffade en massa människor som pratar svenska. Alltså, svenskan är ju det tredje språket i Kurdistan.
Menar du det?
Kurdiska, man pratar engelska och sen börjar det svenska, va?
Jaha.
Det är ganska mycket arabiska också nu för tiden, därför att man har tagit emot väldigt mycket flyktingar. Internflyktingar från södra, från Irak, då, från Bagdad överallt och från Syrien, 250 000 flyktingar.
Det här syriska eländet har det... märks i Kurdistan också alltså?
Ja, väldigt mycket då, va?
Flyktingar?
Vi är ju bekymrade när det kommer ett par tusen flyktingar till Sverige, så tycker vi att det är mycket. Ja. Va? Men det finns alltså 250 000 flyktingar i Kurdistan från Syrien.
Ja.
Och de finns i flyktingläger, tältläger och så vidare. Vi besökte de här tältlägerna.
Jo, det
finns utanför närmast Erbil och sånt där folk där som alltså tittar sig av hals över huvudet.
Varför?
En familj. Ja, därför att ytligt andra terrorister eller regeringen eller vem det har varit har alltså utsatt även den kurdiska befolkningen i Syrien för en krigssituation och för terror som gör att det har drabbat kurderna väldigt mycket i Syrien.
Vi får se hur det går. Det här spelas in den 18 juni och när lyssnarna hör det här har väl ännu mera hänt i det här i norra Irak. Du var faktiskt med på Svenska Freds årskongress i slutet av maj. Thomas Magnusson, du som var ordförande en gång i världen för denna traditionella svenska fredsorganisation. Det var ju inte första gången du var på en kongress alltså.
Nej, men det var 20 år senast.
Var det?
Men nu är det ju så här att min cirkel håller på att lite sluta sig. Jag började som en aktivist och delade ut flygblad och stann på gatorna och uppmanade folk att bli aktiva i fredsrörelsen.
För 30-40 år sedan?
Ja. Mm. Och sen så blev jag aktiv i Svenska Freds och så småningom började resa runt i världen och flyga hit och dit som president för IPB då, va. Men nu är det cykeln som gäller. Nu är jag hemma i Sverige igen och då har jag blivit lite aktiv i Svenska Freds i Göteborg, en liten fin grupp.
Vad roligt. Heter den fortfarande Göteborgs Pax eller något sånt där?
Nej, det namnet finns nog kvar på pappret, men det används inte längre. Nej. Utan det heter det Svenska Freds- och Friluftsföreningen, Svenska Freds i Göteborg.
Ja.
Och det är ganska många medlemmar, men inte tillräckligt mycket aktiviteter. Så att vi försöker dra igång det några stycken.
Ni får fixa en fredsradio. Har Tyresö kunnat göra det i 29 år så bör Göteborg väl kunna göra det också.
Anteckna detta.
Det är bra. Fick du gott råd. Du fick faktiskt en ros, en av de många rosorna i förra Radio Tuff, därför att du tog initiativet till en reservation. Du brukar väl inte bråka mot gamla Svenska Freds?
Nej.
Men du...
Och det var verkligen inte mina... Alltså, jag gick ju på kongressen. Kongressen var i Göteborg, va? Och min tanke var att jag skulle sköta om kaffeförsäljningen i pausen till alla ledamöterna då, va? Men
från ordförande till kaffekokare, det går ut för med dig, Thomas Magnusson.
Ja, du vet att det var en känd präst här i stan som heter Birger Hassel, och han sa en gång i tiden så här att jag är kommunist i Haga församling och längre kan man inte komma i det här yrket.
Alltså.
Och parallellt med det så kan man säga att det är väl det finaste man kan vara, är väl att vara en vanlig aktivist.
Och koka kaffe, det är
fruktansvärt.
Väldigt viktigt.
Viktigt, viktigt, viktigt.
Varför reserverade du dig?
Nej, det var en ganska knasig diskussion som dök upp där. Och då när den här diskussionen pågick, och jag tyckte nog att det var argument som inte hörde hemma i diskussionen. Så tycker jag att jag var tvungen att få in det i protokollet att här har använts argument för att vinna i den här frågan som faktiskt inte var riktigt sanna och riktigt relevant.
Nej, jag konstaterade det med tacksamhet. Ja, Thomas Magnusson, fortsätt att kämpa i för bättre Nobelpris, för fred lite varstans i landet. Förra gången, för några år sedan, var aktiv i Somalia. Det är ju massa snack om Al-Shabaab och andra otäcka saker där.
Ja, det kan vi väl prata om en gång också. Men det är ju typexempel Somalia på hur utländsk inblandning bland från västvärlden har förstört det här landet och skapat, varit med och skapat den här situationen av terrorism och fanatism.
Okej, det ska vi kämpa emot tillsammans. Tack så hjärtligt, Thomas Magnusson, att du tog tid där hemma i Göteborg och prata med Radio Tuff. Hej då.
Ja, och så fortsätter vi koka kaffe.
Ja, det gör vi. Hej då.
Ja, tack. Hej.
Så till min egen grönika. Den har rubriken Ett krig till med fiaskoartat resultat. I förra Radio Tuff berättade jag om krigens tjusiga mål och eländiga resultat. Det handlade om de båda världskrigen och om det militära ingripandet i Libyen 2011. Nu har de negativa följderna av en annan militär operation blivit beklämmande aktuell. Hans Blix, ja, han har blivit en av mina favoriter. Inte för att han en gång var folkpartistisk utrikesminister här i landet, utan för hans kloka analyser av världens dårskap. 2002, när han var ledande vapeninspektör i Saddam Husseins Irak, blev han hånad av amerikanska hökar och till och med av sin partivän Per Ahlmark. Orsaken var att han och hans vapeninspektörer inte kunde hitta några massförstörelsevapen i Irak. Myten om dessa var nödvändig för att angriparna skulle motivera sin aggression. Den skedde trots stora folkliga demonstrationer mot kriget och i strid mot folkrätt och FN-beslut. Och den utfördes av amerikaner och britter 2003 och har sedan dess lett till uppåt 1 miljon dödade irakier och ännu flera flyktingar. Nu när terrororganisationen ISIS sedan några veckor härjar i Irak har det krigiska eländet nått en ny höjdpunkt. I Sveriges radios ofta hörvärda program Studio 1 sammanfattade Hans Blix läget genom att påminna om utgångspunkten, det vill säga det västliga militära ingripandet för 11 år sedan. Det visade sig ju att inga massförstörelsevapen fanns i Irak, det som hade varit den främsta ursäkten för det militära angreppet. Det hade man också motiverat med att man ville utrota Al-Qaidas inflytande i Irak. Men före invasionen 2003 fanns inte denna terrororganisation i landet. Nu finns den där i en kanske ännu värre form, nämligen ISIS, som till och med Al-Qaida tycks ta avstånd från. Vidare förklarade västmakterna att man ville införa demokrati i Irak. Som Blix påpekar har det sedan dess snarare varit kaos som rått i landet. Den otäcke Saddam Hussein lyckades man för all del avsätta och döda, men under hans välde var Irak i alla fall ett sekulärt samhälle. Nu däremot är det en allt mer rosenrasande sekterism som breder ut sig. Det är några ironier som vi bör komma ihåg i sammanhanget. Det där sunni-fanatiska ISIS, Islamiska staten Syrien och Irak, har länge varit aktiv i det syriska inbördeskriget. Den har där varit den mest regimfientliga gruppen och alltså åtminstone indirekt stötts av de Assad-fientliga västmakterna. Nu överväger dock USA rent av att ingripa militärt mot ISIS i Irak, i varje fall med insatser från luften. En annan ironi är att det nu förekommer ett visst närmande mellan ärkefienderna USA och Iran, Satans imperium och skurkstaten Iran, som de kallat varandra. De tycks ha fått gemensamma intressen i bekämpandet av ISIS i Irak. Det historiska minnet är kort. Inte många minns att Saddam Husseins hade västmakternas stöd under det långa och blodiga kriget mot Iran på 1980-talet. Ett av dess mest otäcka inslag var det irakiska bombardemanget av den kurdiska staden Halabja 1988. Då dödades flera tusen människor med kemiska vapen, samma stridsmedel som i Syrien förra året väckte en sån uppståndelse och kontrovers. Saddams välde var åtminstone sekulärt, men nu drabbas landet av religiös sekterism. Det talas om att en tredelning av Irak hotar, i så fall från norr till söder, Kurdistan, Sunnistan och Shiastan. Åke Sandin i Radio Tuff 1367. Mera om Tyresö U-lands- och fredsförening Tuff finns att läsa på hemsidan tuff.nu. Och tänk på det om ni inte har blivit medlem av den här frivilligt arbetande föreningen Tuff, att bli det. Genom att sätta in 200 kronor på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Gärna också familjemedlem för bara 80 kronor, alltså på samma plusgiro 16 01 37-6. Tuff jobbar helt oavlönat och vi har många projekt i fattiga länder, Indien, Bolivia, Kongo med flera ställen. Så bli gärna medlem, hjärtligt välkommen. Och jag önskar er, kära lyssnare, en jättefin sommar. Vi hörs igen, inte förrän 3 augusti.